I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Kära Guds församling, låt oss be. Kära Herre Jesus Kristus, du som i det heliga dopet en gång kom och tog oss in i ditt förbund. Du la din sårmärkta hand på var och en av oss och gjorde oss delaktiga av det rike som du kom för att upprätta och som du har upprättat mitt ibland oss. O Herre, du känner oss, du vet vad vi tänker. Låt oss idag få se vårt tankeliv i ljuset av vad du tänker om oss. Det ber vi om i ditt eget namn. Amen. Men han visste vad de tänkte. Så står det om Jesus i dagens evangelium. I hans möte med ett antal människor som ställde spetsiga frågor och anklagade honom för att med Satans hjälp driva ut Satans onda andar. Men han visste vad de tänkte. I vårt förhållande till Jesus gäller samma sak. Men han visste vad de tänkte eller vad vi tänkte. Han vet precis hur jag har det i förhållande till honom. Han vet allt om mig. Han känner mina tankar. Han känner min längtan, min frustration, min likgiltighet. Han känner till hur jag har det i förhållande till mina närmaste. Inte bara det som syns och det som mina närmaste kan lägga märke till. Han, min frälsare, vet också vad jag tänker. Hela mitt tankeliv ligger öppet för honom. Vad jag tänker när jag sitter på bussen, när jag ser reklamen, vad jag tänker när jag ser den eller den. Och när jag tänker att han inte ser mig. Eller handlar som om han inte ser mig. Då vet han att jag tänker så. Det är egendomligt. Men jag kan inte gömma mig för honom. Men vad tänker Jesus när han vet vad jag tänker? Nej, han tänker inte som jag och han tänker inte som judarna i Galileen. Hans tankar är mycket högre än våra tankar. Han vet om synden i mitt hjärta. Den synd som förtjänar Guds vrede och kostade honom Guds vrede på korset. Det står i Jesaja 46. Jag låter min rättfärdighet komma nära. Den är inte långt borta. Min frälsning dröjer inte. Nu, just nu, när vi är samlade, är Herren Kristus, både i sitt ord och sin nattvard, nära oss. Han är här. Och han är här just med sin frälsning. Han kommer här för att räcka åt mig frukterna av sin död. Men när han nu kommer, så kanske han möter två slag av människor. Jag vet inte. Dels du som säger: Herre, utrannsaka mig. Känn mina tankar. Herre, jag vill ha helt öppen sak med dig. Och dels möter han människor som tänker: nej, han ser mig inte. Jag tänker vad jag vill och det har inte han med att göra. Och det kanske inte finns någon Gud i verkligheten. Och psalmisten säger ju det, att dårarna säger i sina hjärtan: det finns ingen Gud. Men den rättsinnige, så kallar psalmisten ibland Guds folk, den rättsinnige säger: Herre, Herre, du känner mina onda tankar. Herre, rena mig, så blir jag ren. Men han som gömmer sig säger: inte kan väl jag hjälpa att jag är som jag är. Och inte bryr väl han sig om vad jag tänker. I Jesaja 47 så säger Herren till Babel: du tänkte inte på slutet. Du tänkte inte på slutet. Det är mycket riskfyllt att inte tänka på slutet. Det finns ett slut för människan, då när människan ställs till ansvar, och som det står i en annan psalm, och människan plötsligt går under och får en ände med förskräckelse. Det är Asaf som säger så. Därför vill vi som hör Herren till varje dag, också idag, ha öppen sak med honom. Han som känner våra tankar fjärran ifrån. Han vet vad vi tänker. Men han vill också att vi ska veta vad han tänker. Och till dig som nu bekänner att mina tankar är onda, Herre förbarma dig över mig, så säger han så här: du blir inte bortglömd av mig. Jag har utplånat dina brott som ett moln, dina synder som en sky. Vänd om till mig, ty jag har återlöst dig. Ja, låt oss vända om till honom. Vända oss till honom, han som känner våra tankar, som vet allt och som har återlöst oss, så att han får fylla våra tankar och vårt inre med sin ande, som vi ska tala mer om senare. Amen, låt oss be. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Allsmäktige Gud, du som är deras starkhet som åkallar dig, beskydda oss med din mäktiga hand, så att vi, frälsta från mörkrets välde, alltid kan vandra som ljusets barn. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Idag på tredje söndagen i fastan så lyssnar vi först till den gammaltestamentliga läsningen. Profeten Jesaja skriver: rättvisan trängs tillbaka, rättfärdigheten står långt borta, ja, sanningen vacklar på torget. Det som är rätt kan inte komma fram, sanningen har försvunnit, och den som vänder sig ifrån det onda blir plundrad. Detta såg Herren, och det misshagade honom att ingen rättvisa fanns. Han såg att ingen trädde fram. Han förundrade sig över att ingen grep in. Då Då hjälpte honom hans egen arm och hans rättfärdighet understödde honom. Han klädde sig i rättfärdighet som i ett pansar och satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Han klädde sig i hämndens dräkt som i en livklädnad och svepte in sig i nitälskan som i en mantel. Och dagens epistel från Efesierbrevets 5:e kapitel. Aposteln Paulus skriver: Ni ska veta att ingen otuktig eller oren eller girig, en sådan är en avgudadyrkare, ska ärva Kristi och Guds rike. Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Ha därför ingenting med dem att göra. Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Till ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som är Herrens kärt. Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar, utan avslöja dem istället. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. Jesus drev i ett tillfälle ut en ond ande som var stum. När den onde anden hade farit ut talade den stumme och folket förundrade sig. Men några av dem sade: Det är med hjälp av Belzebul, de onda andarnas furste, som han driver ut de onda andarna. Andra ville snärja honom och begärde av honom ett tecken från himlen. Men han visste vad de tänkte och sa till dem: Ett rike som har kommit i strid med sig självt blir ödelagt, och hus faller på hus. Om nu Satan har kommit i strid med sig själv, hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det är med hjälp av Belzebul som jag driver ut de onda andarna. Men om det är med hjälp av Belzebul som jag driver ut de onda andarna, med vems hjälp driver då era söner ut dem? De kommer därför att vara era domare. Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. När den starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom, då tar den mannen ifrån honom alla vapen som han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. När en oren ande har farit ut ur en människa vandrar han genom ökentrakter för att leta efter en viloplats. Men om han inte finner någon tänker han: Jag vill vända tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När han så kommer och finner det städat och pyntat ger han sig av och tar med sig 7 andra andar som är värre än han själv. Och de går in och bor där. För den människan blir det sista värre än det första. Då Jesus sade detta ropade en kvinna i folkskaran: Saligt är det moderliv som har burit dig, och saliga de bröst som du har diat. Han sade: Säg hellre, saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Så lyder det heliga evangeliet. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig att du har genom evangelium tillsagt oss syndernas förlåtelse. Vi ber dig att du nu för Jesus skull utgjuter din heliga ande över oss, så att vi kan få leva av din ande, i din ande, med din ande boende i våra hjärtan. Den ande som är starkare än alla onda andar. Vi ber för Jesu Kristi skull och i hans namn. Amen. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Det kan vi läsa i profeten Hesekiels bok, kapitel 36, i det stora löftesavsnittet där. Profeten Hesekiel hörde till dem som var bortförda i den babyloniska fångenskapen. Från Herren fick han väldiga löften om en tid när Herren, som det står där, skulle stänka rent vatten på folket till rening. När han skulle byta ut stenhjärtat och de skulle få en ny ande och ett nytt hjärta. Och till det löftet hörde också det ordet som jag nyss läste. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Det här löftet tog gestalt när Jesus kom, när han förlät syndare, när han uppväckte döda, när han drev ut onda andar, när han gav sitt liv till syndernas förlåtelse, när han efter sin uppståndelse sände ut apostlarna med evangeliet och när han på pingstdagen utgöt den helige ande. Och det löftet går i uppfyllelse på en människa när hon hör evangeliet, när hon omvänder sig och tror det, när hon tar emot dopet eller vänder tillbaka till sitt dopförbund. När en människa tar emot syndernas förlåtelse och därefter vill vandra i Guds ords ljus, då uppfylls hon av Guds ande. Och Guds ande är motsatsen och fiende till de onda andarna och deras furste Satan, som vi har läst om idag. Så länge världen består så kommer denna mörkrets makt att vara mänsklighetens stora bekymmer och plåga. Men den som är uppfylld av Guds ande kan de onda andarna inte rå på. Dagens evangelium ger oss en inblick i den obehagliga och farliga värld som Jesus bekämpade och vann seger över. Men innan vi ser på det, låt oss lägga märke till en sak, en viktig sak, att precis före vår text idag så finns det en viktig vers. Jag tror att den har en viktig funktion i den här berättelsen. Där säger Jesus så här: om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Det är löftet om anden. Det var också löftet som Petrus talade om på den första pingstdagen, ni kommer ihåg, när han svarade på deras fråga när de sa: bröder, vad ska vi göra? Så säger Petrus: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn till era synders förlåtelse. Vad kommer det sen? Då ska ni också få den helige ande som gåva. Och det är vapnet mot de onda makter, andemakter, som vi hör om i dagens evangelium. Och ämnet för den här predikan ska då vara att den som tar emot Guds ande har ett starkt vapen mot ondskans andemakter. Den som tar emot Guds ande har ett starkt vapen mot ondskans andemakter. Först någonting om vilka dessa andemakter är, och sedan ska jag säga någonting om vilket vapnet nu är, det som vi har sagt nyss om anden. Jesus talar helt naturligt och realistiskt om de onda andemakterna när han ställs inför anklagelsen att det är med hjälp av Belzebul som han driver ut de onda andarna. Belzebul var ett annat namn som judarna använde på Satan och som betyder förmodligen ungefär boningens herre. Han tar sin boning hos människor. Jesus säger: om nu Satan har kommit i strid med sig själv, hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det är med hjälp av Belzebul som jag driver ut de onda andarna. I Jesu värld är de onda andarna en verklighet, lika verklig som Satan. Och Jesus talar om de onda andarna, eller vi kan också kalla dem för demonerna, som att de tillhör det rike, det mörkrets välde, där Satan är förste. Och genom onda andar kan Satan bo i en människa. Det är ruskigt. Riktigt ruskigt blir det lite senare i texten, när Jesus talar om en ande som har farit ut ur en människa och hamnar ute i öde marker, eller det står ordagrant i vattenlösa marker, och letar efter någonstans han kan bo, men finner ingen sådan plats. Så här lägger vi märke till hur den onda anden, hur han tänker. Han tänker, han planerar, överlägger med sig själv. Jag vill vända tillbaka dit där jag förut bodde. Och så kommer han tillbaka och finner att det är städat och fint genom syndernas förlåtelse, men uppenbarligen tomt. Då söker han upp sina vänner och får med sig 7 andra andar värre än han själv. Och dessa flyttar in i den människans hjärtas hus. Och Jesus säger att för den människan blir det sista värre än det första. Värre än den besatthet som först var situationen. Vi rör oss nu på hemlighetsfulla och mörka områden. Men Nya testamentet tar oss med dit för att hjälpa oss att kunna orientera i dessa farliga trakter. Vi får inte vända ryggen åt dessa texter, utan vi ska söka efter den hjälp som ligger i dem. Vår text började med att Jesus drev ut en ond ande från en man, en demon som gjorde honom stum. Han kunde helt enkelt inte prata. Det grekiska ordet kofos, som betyder översatt med stum, kan också betyda döv eller dövstum. Men under alla omständigheter så hade den onda anden tagit den här mannens talorgan i besittning. Så han var helt oförmögen till en av de viktigaste sakerna i en människas liv, att kunna meddela sig med andra, ge uttryck för glädje eller sorg, behov eller tacksamhet. Han var stum. Och det tillskrevs en ond ande. Men denne onde ande drev Jesus ut. Han befriade honom och mannens talorgan blev lösta, och han talade till människornas stora häpnad. Är alla sjuka besatta? Nej. Men här var det något djävulskt med. De onda andarna hör till djävulens rike och är som sådana någon slags lakejer åt den onde. Om de ska identifieras med de fallna änglarna som tillsammans med djävulen en gång föll, det vet jag inte. Men jag vet att de är en verklighet, och en farlig verklighet. De onda andarna, demonerna, kan bo hos människor på olika sätt. Antingen kan det handla om just det som vi sett i texten, att en människa drabbas av ett direkt fysiskt handikapp. Och missionärer har, när de har ägnat sig åt nybrottsarbete i somliga områden i världen, fått möta just detta och se det, och erfara också hur människor på det sättet har blivit befriade. Man kan drabbas av ett fysiskt handikapp och bli stum eller mentalt rubbad eller våldsam i övernaturlig styrka. Men så kan det handla om helt andra ting. De onda andarna är Jesu fiender. De tillåter inte en människa att Jesu ande får bo hos henne. Nu ska jag peka på 3 saker som var för sig gör att en människa förlorar tron på Jesus eller behålls utanför. Paulus skriver till Timoteus i sitt första brev, kapitel 4. Står det så här: men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda andars läror, förledda av hycklande lögnare som är brännmärkta i sina samveten. Ja, Paulus skriver alltså om villoandar och onda andars läror. Falsk lära är onda andars läror. Onda andar kan ombesörja att läran blir falsk. Det vill säga att den sanna läran förvrids och blir sådan i förkunnelse och undervisning muntligt och i skrift, att den sanna undervisningen om Gud, om hans oändliga kärlek, om hans vrede över upproret, att den blir förvanskad. Så att evangeliet om Kristus blir förvanskat genom att sanningen om hans väsen förvanskas. Sanningen om hans försoningsdöd, hans uppståndelse blir förfalskad. Paulus talar om villoandar. Alltså onda andar som leder människor vilse, bort från vägen, så att de går vilse. Om vi inte får höra det äkta evangeliet om Jesus, så går vi vilse. Och då går vi evigt förlorade till sist. Ingen kan tro sina synders förlåtelse om man inte får höra ett ord från Jesus om Jesu död och uppståndelse, om hans kärlek, och höra orden: dina synder är dig förlåtna. Vidare vill jag peka på någonting mycket allvarligt, där ondskans andemakter lätt kan ta oss i besittning. Och det är när vi låter åklagarmakterna ta oss i besittning. Djävulen är den store åklagaren. Och när jag, istället för att förlåta min nästa, börjar tala illa om min felande nästa, så begår jag en mycket allvarlig och farlig synd. Jag blir så att säga kompis med åklagaren. Vi sitter några där vid kaffebordet och börjar tala om någon som inte är där. Och så fälls det skarpa omdömen, nedsättande omdömen. Eller jag berättar för en annan om min nästa synd. Hur hemsk han är. Och glömmer alldeles bort vem jag själv är. Om all den synd jag själv har fått förlåten. Och Jesu liknelse i Matteus 18, ni minns om honom som hade fått en 10 000 punds skuld efterskänkt, men som krävde en struntsumma av sin granne. I Uppenbarelseboken kapitel 10 kallas djävulen för våra bröders åklagare. När vi blir våra bröders och våra medsystrars anklagare, då går jag den ondes ärende. Och får det fortsätta, så hamnar jag i självrättfärdighetens dike. Också det har med onda andar att göra. Ja, så kan det vara så att det handlar om hur det blir när 7 andra andar värre än den första kommer. Tänkte Jesus när han talade om detta på de självrättfärdiga fariserna, tro. Kristna som är obarmhärtiga mot sina medkristna äger inte Jesu ande och lever farligt och går åklagarens ärende. Och utan uppvaknande och omvändelse blir slutet en stor olycka. Den tredje aspekten jag ska peka på här, det är denna. Det finns ett ord som jag har tänkt på när jag har hållit på med predikoförberedelsen, som har kommit till mig från Höga Visan i kapitel 2. Så står det så här: fånga rävarna åt oss, de små rävarna som fördärvar vingårdarna, våra vingårdar som står i blom. Ska jag dela med er vad jag tänker när jag hör det ordet. Vad är det för små rävar som springer omkring i vårt hjärtas trädgård och förstör? För min del kan jag inte låta bli att tänka på de där små frestelserna. som jag faller i och som jag frestas att inte bry mig om och göra upp om. Ingen omvändelse. Jag frestas till girighet och tillåter den och drömmer om lite mer pengar och vill inte ge, åtminstone bara lite för skams skull. Tillåter mig att inte vara alldeles ärlig i deklarationen och andra uppgifter som vi ska lämna till bank eller myndighet. Eller jag faller för en lögn. Och den lilla halvsanningen i en mer eller mindre viktig sakupplysning. Men ni vet, en halv sanning är en hel lögn. Där är blickarna på min nästas äkta hälft. Utan uppgörelse och utan bekännelse för Herren. Och där är detta att jag kanske tillåter mig på nätet eller tv att se sådant som är oanständigt, otuktigt eller kanske till och med pornografi. Mina ögon ser det. Mina tankar följer med. Och synden får fäste. Och en liten räv har fångat mig. Den räv som jag skulle ha fångat. Onda andra strövar omkring som små rävar i kanten av åken. Visst är det ruskigt? Men vilket är då det starka vapnet som gör mig till en segrare i kampen mot ondskans andemakter? Låt oss försöka se framför oss scenen där i Galileen, förmodligen i Kapernaum. Den arme mannen har blivit befriad från den ohyggliga anden som band hans talorgan, och han kan tala det han kanske aldrig hade kunnat eller det som hade hänt med honom någonstans och gjort att han inte kunde. Matteus säger också, om det nu handlar om samma man och händelse, och det tror jag att det gör, att han också var blind. Döv och blind. Det var många som såg det här och man förundrade sig och var glada. Men några började anklaga Jesus för att det var med hjälp av de onda andarnas furste som han drev ut demonerna. Vilken ohygglig anklagelse. Hädelse. Där stod den befriade mannen och visste. Ja, vad visste han? Jo, här är den man som har befriat mig. Här är han som, ja, så måste det vara, som är Messias. Och så hör han dessa människors anklagelser och Jesus svar. Och så anar han att kanske också detta är ett ord till honom. Att Jesus, när han talar till de här människorna, att han också har ett ord till honom som står där och liksom förundrar sig över att han har blivit frisk. Och så kommer ett ord från Jesus till honom. Så vet ni allihopa att det kan vara så här, att när man lyssnar till en predikan, att man upplever att man träffas av något som det sagt. Nästan som om predikanten visste hur jag hade det. Och så tänker man, det här sa han till mig. Nu pekar han ut mig. Fastän predikanten hade ingen sån tanke, hade inte en ringaste mening åt det hållet. Men det var något som träffade och som gjorde ont. För Herren ville säga något som faktiskt gjorde ont. Men jag tror att Jesus medvetet talade med människorna som anklagade honom på ett sådant sätt att det skulle vara en hälsning till honom som hade befriats. Jesus ville att han skulle besinna vilket avgörande ögonblick hans liv var inne i. Här hade Messias befriat honom. Men det fick inte stanna vid det. Och så kommer den där läskiga berättelsen om anden som drev omkring i ödemarken tills han kom på att han skulle kunna vända tillbaka och få med sig 7 andra. Mannen hade fått höra att det var med Guds finger, kanske vi skulle säga med Guds ande, som mannen hade befriats. Och då hade ju Guds rike kommit också till honom. Och här fanns nu han som mannen till alla delar behövde. Och som ville vara hans Messias och göra något helt nytt i hans liv. Det han nu behövde var att en annan ande, Guds gode ande, skulle få uppfylla honom. Det är säkert så att den lilla episoden i slutet av evangeliet idag är Jesu ord också till mannen och till oss. Det står om att det var en kvinna i folkhopen som ropade högt: saligt är det moderliv som har burit dig, och saliga de bröst som du har diat. Det är möjligt att den här kvinnan hade sett Jesu mor där utanför tillsammans med sina andra söner. Man får det intrycket när man läser om det här i Matteus version av händelsen. Jesus säger inte emot kvinnan angående Maria, men han gör en viktig förskjutning av saken och säger: säg hellre, saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Till kvinnan, till mannen som hade befriats och till alla kommer detta: saliga de som hör Guds ord och bevarar det. Det var så Maria blev salig, och det är så vi också blir saliga. Det är också så vi lever av och i Guds ande. För ställer vi nu frågan: hur kommer Guds ande in till mig? Hur får jag det vapen jag behöver mot ondskans andemakter? Svar: genom Guds ord. Genom att jag lyssnar, jag läser och genom att jag bevarar detta ord. Hur bevarar man Guds ord? Hur gör man då? Genom att göra som det står i allt. Att tro det i allt. Allt just som det står. Att jag tror allt vad Jesus säger och låter det gälla. Att jag tror det han säger, att hans död var betalningen för mina synder. Men också att det blir allvar för mig att denna svåra synd, att jag anklagar andra, talar illa om dem, blir något som jag tar med mig i min bekännelse. Att all min obarmhärtighet, allt fusk, allt orent i mitt liv blir lagt ner för hans fötter. Ja, att jag fångar de små rävarna i mitt hjärtas trädgård. Det vill säga att jag låter hans ljus få lysa in i mörkret dag efter dag, genom att, ja, kära vänner, att vi varje dag är i hans ord, i bibelläsning, i ordnad bibelläsning. Och det som ordet då pekar på, det tar jag till mig och låter det gälla. Lägger de syndiga tankarna ner vid hans fötter, ropar på hans hjälp och ber om hans ande, om hjälp när frestelserna kommer. Vid bröllopet i Kana så är Maria där, och hon säger till tjänarna: vad han säger, nej, vad han än säger till er, gör det. Kan ni tänka det? Vad han än säger till er, gör det. Så är detta vägen. Vi ber Herren Jesus om den helige ande och låter dagligen hans ord komma till oss och söker efter att hålla fast vid det, både i dess löften och i dess förmaningar, också när de är stränga. Både ordet om förlåtelsen och ordet om vad vi ska göra. Det är så vi uppfylls av anden och kan leva segerrikt mot ondskans andemakter, på vägen mot den dag då djävulen och alla hans onda andar och hans änglar kastas i den brinnande sjön. Och alla som är uppfyllda av anden och följt Jesus genom livet får gå in till den stora festen. Till den fest som denna festen är en liten försmak av. Amen. Herre, skriv ditt ord i mitt och i våra hjärtan. Uppfyll oss med din helige ande, så att inte de onda andarna får fäste hos mig eller hos oss. Det ber vi om i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen. Låt oss nu tillsammans stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt